Vi har läst texten från Lukas evangeliets 14 kapitel, verserna 25-33, där Jesus använder väldigt, väldigt stränga ord emot en skara människor som kallas lärjungar. Det finns en grupp av lärjungar som är speciellt utvalda av Jesus, och de kallar vi apostlar. Det betyder sändebud eller ambassadör. Vi ska se till en början på några av dem. Och vi börjar med Lukas 5. Där berättas hur Jesus stod vid stranden av Genesaret och såg två båtar och en bit från dem några män som sköljde sina nät. De hade fiskat hela natten och inte fått någonting. Jesus bad Simon, som kallades Petrus, att lägga ut från land, att lägga ut på djupet för att fiska mitt på ljusa dagen, vilket var helt onaturligt. Petrus sa, eller Simon sa, vi har fiskat hela natten och inte fått någonting. Då sa Jesus, eller då sa Petrus, på ditt ord vill jag lägga ut näten. Det var en överväldigande fångst. De som var med greps av bävan, också Jakob och Johannes, Zebedeus söner. Jesus sa då några ord till Simon som var ännu mer överraskande. Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Simon, Petrus och bröderna Jakob och Johannes lämnade genast allt samman och följde Jesus. Det står ingenting om att de skulle ha funderat, övervägt tillsammans, att de skulle ha frågat sin far, Jakob och Johannes far, Zebedeus var också fiskare. Hur ska vi göra med båtarna? Hur ska vi göra med vårt yrke? Vem tar över? Det står ingenting om det. Det står, de lämnade allt och följde Jesus. Längre fram i samma kapitel sa Jesus två ord till en tullindrivare som satt vid sitt bord. En tullindrivare var en föraktad person, en jude som samarbetade med romarna. Jesus sa, följ mig. Då steg han upp och följde Jesus. Denne Levi, som också heter Matteus, han som skrev det första evangeliet, han var alltså en som inte följde Jesus. Han hade inte gått med i den här skaran. Jesus kände honom. Han kallade honom med två ord. Han steg upp och följde Jesus. Han lämnade sin kassa. Det står ingenting här heller om att han började fundera med sina överordnade att hur är det med min uppsägningstid? Vem ska ta över det här och sitta vid det bordet som jag har suttit vid? Nej, han följde Jesus. I dagens text säger Jesus, på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Kanske det här får våra tankar att snurra. Ska jag göra likadant? Hur blir det då med mitt hus, min familj? Hur ska jag göra med mitt arbete? Det måste ju finnas någon som tar över och fortsätter. Om Jesus verkligen skulle stå framför dig och säga följ mig. Skulle då du bara stiga upp och följa och gå med honom? Utan att fundera på hur du ska göra med ditt hus och vem som ska betala dina skulder. Då kanske vi tänker så här. Hård kan väl Jesus inte vara. Det här är orimligt. Vi behöver ju inte heller riskera att ställa sin för samma val som Simon, Petrus och Jakob och Johannes och Levi. Jesus går inte omkring här. Så ingen risk att han kommer och säger följ mig Och så vill han att vi går direkt och lämnar allt. Men det finns en del människor som har tagit honom bokstavligt på orden. Genom tiderna har det funnits olika grupper av människor som har lämnat allt och blivit tiggarmunkar. Till exempel franciskanermunkarna. De går omkring i grå kläder. De ska vara fattiga, de ska inte ha någon egna ägodel. Allt ska de vänta sig att få. För intet. De lämnar verkligen allt när de blir munkar. Är det här då vårt ideal? Är det så här Jesus vill att alla människor ska göra? Jag vill understryka två saker. Det ena är att Jesus menar allvar. Det är inte löst prat. Det är inget skämt. Vi ska inte ta lätt på hans kallelse att vara hans lärjungar. Det som Jesus, för det andra, det som Jesus efterlyser är ett sinnelag att sätta Jesus högre än far och mor, andra familjemedlemmar och sitt eget liv. Då behöver vi nästan gå och tänka på ett begrepp av ord, eller två ord, som kan förklara för oss varför Jesus kan vara så här sträng och varför det ändå går att följa honom som han har sagt. Jo, det finns två ord, lag och evangelium. Bibeln har två slags budskap. Den här söndagen har ett annorlunda budskap än det som vi har varit med om det senaste halvåret. När vi hör talas om hur Gud har sänt sin son Jesus bli född av kvinna. När Jesus led förföljelse. När han led döden på korset. Och när Jesus sen sände sin helige ande för att ge gåvor åt sin kyrka. Sin församling. Det här allt handlar om vad Gud gör för oss. Vad han har gjort för oss i historien. Det handlar också om vad han gör idag. När han kommer till oss med evangelium. Evangelium handlar om vad Gud gör för oss. Det andra ordet, lag, handlar om vad vi ska göra. När Gud ger oss sina bud säger han, du ska. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska hedra din far och din mor. Det handlar om oss, vad vi ska göra. De här båda typerna av ord och lära, de är motstridande mot varann i filosofiskt. Därför att den ena säger att du får av gratis av nåd. Den andra säger, du ska göra det här för att få. När Jesus talar om att följa honom så handlar det om vad vi ska göra. Det är alltså lag. Och det är en lag som skärper till så hårt att vi anser att vi inte klarar det att göra som han befaller. För det gäller hjärtats inställning. Inte bara någon enstaka sak vi gör. När Jesus talar sin stränga lag blir vi sorgsna. Han talar lag en gång till en rik man. Den här rike mannen som trodde på sig själv. Han frågar Jesus vad man ska göra för gott för att få evigt liv. Och Jesus sa, du vet ju buden. Ja, buden. Lagen säger, gör så här så får du leva. Den här mannen sa, jag har gjort det. Från min ungdom. Jesus sa en sak till honom. Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Så gick han bort. Jesus sprang inte efter honom. Vi skulle kanske tänka att Jesus skulle ha sprungit efter honom och sagt, nej men jag menar inte så allvarligt. Jag vill nog att du kommer och är med mig fastän du inte gör så där. Precis. Han gick bort. Men lärjungarna frågade. Eller det var Jesus som sa då och förklarade. Det är svårare för en som är rik att komma in i Guds rike än att för en kamel att gå genom ett nålsöka. Lärjungarna säger då. Hur är det möjligt? Kan en kamel gå genom ett nålsöka? Det är omöjligt. Och Jesus understryker. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Men det här säger han. Att det för oss är omöjligt. Att genom att fullgöra lagen. Komma till himlen. Lagen är så sträng. Att det är omöjligt för oss. Tänk själv hur allvarligt det är att försöka komma in, eller för en kamel att försöka komma in genom ett nålsöka. Det är lika allvarligt när Jesus tillskärper lagen och säger vad som krävs för oss att komma in i Guds rike. När vi ser att vi inte klarar det. Det är omöjligt. Vad ska jag då göra? Jo, det är så här Guds heliga lag drabbar oss. Vi blir sorgsna. Hur ska jag klara det här? Lagen kräver faktiskt det som är omöjligt. Att vi ska vara fullkomliga som vår himmelske far är fullkomlig. Men det finns en förunderlig lösning. Jesus berättade att det faktiskt går att bli frälst när han säger det som är omöjligt för Gud, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det är omöjligt att i egen kraft göra det som Gud säger. Lyssna ännu en gång på vad Jesus säger. Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Ordagrant står det faktiskt. Den som inte hatar sin far och sin mor kan inte vara min lärjunge. Men hur kan Jesus säga så? Jo, vi måste förstå vad judarna förstod med det här ordet. Just det här ordet finns också i hebreiskan på ett ställe i första Mosebok 29. Där det talas om att Lea inte var älskad. Jakob älskade Rakel. Lea älskade han inte, åtminstone lika mycket. Och det står i grundtexten. När Gud såg att Lea var hatad av Jakob. Men ingalunda hatade han henne, så som vi använder ordet hata. Jo, det här det är hebreiskan. Med betydelsen att älska mindre. Jakob älskade Rakel mera och älskade Lea mindre. Och hebreiskan kan då uttrycka sig på det här sättet. Och detsamma gäller också arameiskan som Jesus använde. Och det betyder att vi måste förstå det här ordet så. Att Jesus menar den som inte sätter det jordiska, sin far, sin mor, sina ägodelar lägre än att följa Jesus kan inte vara hans lärjunge. Om vi tänker att det är genom något vi gör som vi ska komma in i himlen, står vi inför något som är omöjligt. Vi kan tänka oss att vi frågar mera efter vem Jesus är och att följa honom än att fråga efter vår far och mor. Det är sådana här mänskliga relationer som, där man kan bestämma sig för att jo, men jag gör så här. Nu lyder jag Jesus, nu lyder jag inte föräldrarna. Men om vi än skulle överge alla våra ägodelar, vårt hus, vår bil, våra leksaker eller allt det som vi har kär, så hjälper det inte att komma in i himlen. Det finns bara en sak som hindrar. Det är vår synd. Och det är ett allvarligt hinder. Det hjälper inte att göra det yttre hur bra vi än försöker. Vi måste vara goda. Och goda betyder att inte ha någon synd, att vara helig. Och det här är omöjligt. I oss har vi en benägenhet att göra emot Gud och vi tänker först på oss själva. Om en sådan syndig lust finns i oss har vi ingen plats i himlen. För av vår egen kraft. Men för Gud är det möjligt. Och det är möjligt tack vare att Jesus själv gör allt fullkomligt rätt. Helt perfekt. Han blev en människa som vi, men han var utan synd. Nu ska vi alltså vända våra blickar mot honom för att se hur han gjorde det som vi inte klarar av att göra. Det är det som vi kallar evangelium. Ett gott budskap. Och det är det andra slaget av ord som Bibeln ger oss. Det som vi försöker göra själva, det handlar om lag. Evangelium säger oss vad Gud har gjort genom Jesus. Jesus måste göra två saker. Det ena var att han uppfyllde lagen. Alltså att han levde helt rätt. Att han levde utan synd. Han lämnade himlen och blev en av oss. Han avstod från sina rikedomar i himlen, sin makt, sin allmakt. Han var den himmelska prinsen. Och han blev fattig, gick omkring fattig. Utan att ha en ordnad ekonomi. När han gick omkring med sina lärjungar. Men framförallt gjorde han aldrig något fel. Han var utan synd. Det andra han gjorde. Det var att gå till Jerusalem för att lida och dö för våra synder. Synden måste få sitt straff. Under gamla testamentets tid måste man offra djur för att försona synder. Det gjorde man i Jerusalems tempel. Jesus måste offra sig själv. Det skedde utanför templet. Precis som Bibeln också säger. Han måste utsättas för människornas hån och förakt. Han måste tåla piskan som ven över hans rygg. Som ven över ryggen för att ta emot straffet för vår synd. Han måste ta emot spikarna genom sina händer och sina fötter för våra synders skull. Och när han var där gjorde han det i vårt ställe. Det här var ett fruktansvärt lidande och det värsta av alla lidanden var att Gud övergav honom. Han måste lida under en brännstråle som från ett förstoringsglas när solen bränns till en punkt som blir het så att det smärtar våldsamt. Den brännstrålen var Guds vrede över våra synder. Det här gjorde Jesus i ditt och mitt ställe. När piskan sargade hans rygg var det våra synder som slog honom. När han hängdes på ett kors av trä var det för att gamla testamentet föreskrev att den orättfärdige ska hängas på trä och att kroppen sen ska tas ner före kvällen, vilket också citeras i Nya testamentet. Den som är upphängd är en Guds förbannelse. Så citerar Paulus gamla testamentet i Galaterbrevet 3. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Nu vill Jesus hjälpa oss genom att visa sin kärlek. Han vill först hjälpa oss att se att inträdesbiljetten till himlen är betald av honom. Att vi inte behöver uppfylla lagen, göra oss fri från synden för att komma in i himlen. Jesus ger den rättigheten av nåd. Han klär på sina kläder på bröllopsgästerna. Och vi ska inte förringa dem och börja ta på sig andra kläder som vi tycker är bättre. Det vi själva gör. Sen vill Jesus att det här ska gälla andra människor också i vår närhet. Och det är därför han ger oss en uppgift. Att se på honom och få lära av honom hur vår kärlek till våra medmänniskor ska vara. Att vi ska hjälpa andra människor att få se på Jesus. Och det vill han att vi ska göra genom att göra vår plikt, vår insats i vårt samhälle. På de platser där han har ställt oss. I vårt arbete, i skolan. Att vara en god vän och en granne. Sköt ditt arbete och dina insatser för Guds rike med flit, säger Jesus. Gör det som om du skulle göra det för mig själv. Alltså för Jesus själv. Inte för att du ska få ära. De här förmaningarna utgår från att vi ser Jesus och hans kärlek. Det är där vi ska börja. Vi ska inte börja med att se på oss och vad vi ska göra. Utan vi ska se på Jesus. Och se, hans kärlek, den vill flöda över också i våra liv. Jesus säger att vi ska beräkna kostnaderna. Ja, vad är det för motsättningar mellan kostnaderna att följa Jesus och att inte följa honom? Jo, det är fruktansvärt stora skillnader. Att inte följa Jesus betyder att vi går till en evig död. Vi går till helvete. Det är en fruktansvärd kostnad. När vi ser den kostnaden och ser vad Jesus vill ge oss så ser vi den härlighet som han uppenbarar och vill att ska bli vår. Den är ofantligt mycket större än lidandet här på jorden. Och framförallt evighet, det eviga lidandet. Men också det här lidandet som vi drabbas av här på jorden väger lätt jämfört med den härlighet som han vill uppenbara för oss. Så säger Paulus i Romarbrevet 8. Han säger, det lönar sig verkligen att följa Jesus. Därför ska vi lyssna på ett gammalt råd. Börja med Jesus. Fortsätt med Jesus. Så får du sluta med Jesus. Och så ber vi. Men Herre Jesus, hjälp du mig att jag må leva helt för dig. Att söka glad och kärleksfull. Att göra allt blott för din skull. Amen.